Kapitel 12. Den extra biten. Shini vandrade genom tornets korridorer med en känsla av förvirring som blev större för varje hörn hon rundade. Vita tornet var för all del stort, men nu hade hon hållit på med det här i flera timmar. Hon ville hem till sitt eget gemak. Trots glasrutorna som satt i alla fönster drog det kallt genom de breda, gobelänginklädda korridorerna så att golvlampornas lågor fladdrade. Ett kallt drag som det inte gick att ignorera när det kröp in under hennes kjol. I hennes rum var det varmt, bekvämt och tryggt. I hennes kölvatten neg och bockade sig tjänare som hon knappt såg och helt ignorerade. De flesta systrar höll sig i sin egen Ayas avdelning och de få som var ute och rörde sig gjorde det med avmätt vaksamhet. De gick ofta i par, alltid två kvinnor från samma Aya och bar sjalarna draperade längs armarna som baner. Hon log och nickade vänligt åt Talin, men den vackra gyllenblonda företrädaren svarade med en hård blick. Knyckte till i sin grönfransade sjal och skred därifrån som en vandrande isskulptur. Det hade varit för sent att kontakta Talin nu och försöka få henne att delta i sökandet, även om Pevara vore med på idén. Pevara rådde till försiktighet, försiktighet och åter försiktighet. Och sanningen att säga var Shini mycket benägen att hålla med under dessa omständigheter. Det var bara det att Talin var en vän, hade varit en vän. Talin var inte den värsta. Flera vanliga systrar fnös öppet åt henne, åt en förrädare. Ingen av dem var vita förstås, men det borde inte ha spelat någon roll. Dekorum borde alltid iakttas, vad som än skedde i tornet. Julian Madome, en lång, tilldragande kvinna med kortklippt svart hår som hade innehaft en av de brunas stolar i mindre än ett år, trängde sig bryskt förbi henne utan minsta ansats till ursäkt och stegade iväg med sina sedvanliga manhaftiga kliv. Sarine Ashnobar, en annan brun företrädare, gav Shini en hotfull blick och fingrade på den krökta dolken som hon alltid bar i bältet innan hon försvann in i en sidokorridor. Sarine var från Altera och hade en antydan till vitt vid de mörka tinningarna som framhävde det gamla vita ärret som löpte över hennes ena kind. När det gällde hotfulla blickar kunde endast en väktare mäta sig med henne. Kanske var allt detta bara att vänta sig. Det hade skett åtskilliga olyckliga incidenter på sista tiden och att utan omsvep bli avhyst från en annan Ayas territorium var ingenting som någon syster skulle glömma. Ibland hade det inte stannat vid en avhysning. Det ryktades att en av salens företrädare, en företrädare, hade fått plikta med mer än en tilltufsad värdighet efter att ha besökt de röda. Men ingen sa vem det rörde sig om. Det var sannoliken sorgligt att salen inte kunde hindra Elidas vansinniga påbud. Men den ena ajan efter den andra hade börjat utnyttja de nya reglerna. Få företrädare ville ens överväga att avlägsna dem nu när de fanns där. Och följden blev ett vita tornet uppdelat i någonting som närmast liknade befästa läger. Redan förut hade Shini tyckt att atmosfären i tornet börjat kännas som en het ånga av misstankar och förtal. Nu brände den dessutom som syra. Hon rättade till sin egen vitfransade sjal med ett förargat ljud när Sharine försvann. Det var ologiskt att rygga tillbaka för att en altaran tittade hotfullt på henne. Inte ens Sharine skulle gå längre än så, det kunde hon verkligen inte. Och än mer ologiskt att bekymra sig över någonting hon inte kunde göra någonting åt när hon hade en uppgift att tänka på. Och sen, efter förmiddagens långa sökande, tog hon ett enda steg och fick plötsligt se sitt villebråd komma gående mot sig. Sierra Dacan var en slank, svarthårig flicka som hade stolt hållning. Den självbehärskning som ankom en HD och av allt yttre att döma var opåverkad av de heta underströmmar som numera flödade genom tornet. Strängt taget var hon väl egentligen inte en flicka längre. Men Shini var säker på att hon inte hade haft sin vitfransade sjal i 50 år än. Hon var oerfaren, förhållandevis oerfaren. Det skulle kanske göra saken lättare. Shira gjorde ingen ansats att undvika en företrädare för sin egen Aya, utan böjde respektfullt på huvudet när Shini slöt upp vid hennes sida. Rikliga guldbroderier löpte längs ärmarna på hennes snövita klänning och ett brett band runt kjolfollen. Det var ovanligt pråligt för någon från vita Aya. Företrädare, mumlade hon. Fanns det en antydan till oro i de blå ögonen? Jag behöver din hjälp med en sak, sa Shini med större lugn än hon kände. Förmodligen var det bara sina egna känslor hon läste in i Shiras stora ögon. Kom med mig. Det fanns ingenting att frukta. Inte mitt inne i vita tornet. Men likväl var det förvånansvärt svårt att hålla händerna stilla och inte knyta dem. Som Shini hade trott och hoppats följde Shira med utan att yttra mer än ett samtyckande ljud. Hon skred fram vid Shinis sida med graciösa steg när de gick ner för den breda marmortrappan och de vida, böjda ramperna och reagerade bara med en liten rynka mellan ögonen när de nådde bottenvåningen och Shini öppnade en dörr som vette mot en smal spiraltrappa ner i mörkret. Efter dig, syster, sa Shini och ledde kraften till ett litet ljusklot. Etiketten föreskrev att hon gick före den andra kvinnan, men det kunde hon inte förmå sig att göra. Shira började gå ner utan att tveka. Logiskt sett hade hon ingenting att frukta av en företrädare, framförallt inte en från vita Aya. Logiskt sett skulle Shini tala om för henne vad hon ville ha hjälp med när tiden var mogen, och det skulle inte handla om någonting som hon inte kunde göra. Och mot all logik fladdrade det i Shinis mage som om en jättestor mal rumsterade omkring där inne. Ljus hon höll Saidar och den andra kvinnan gjorde det inte. Dessutom var Shira svagare. Det fanns ingenting att frukta, vilket tyvärr inte lugnade ner de fladdrande vingarna i hennes inre. Allt längre ner gick de, förbi dörrar som ledde till olika källarvåningar, tills de slutligen kom fram till den allra lägsta våningen, till och med under den där de antagna fick genomgå sina prövningar. Den mörka korridoren lystes upp av Shinis lilla klot. De hade hissat upp kjolarna, men hur försiktigt de än gick kunde de inte låta bli att sparka upp små moln av damm. Enkla trädörrar kantade de släta stenväggarna, många av dem med stora rostklumpar där lås och gångjärnen suttit. Företrädare, frågade Shira, som slutligen visade tecken på tvivel. Vad i all världen kan det finnas av intresse här nere? Jag tror inte att någon har varit så här djupt ner på åratal. Shini var säker på att hennes eget besök några dagar tidigare hade varit det första på den här våningen på minst 100 år. Det var ett av skälen till att hon och Pevara hade valt denna plats. Det är precis här inne, sa hon och öppnade en dörr som visserligen gnisslade lite men gled upp utan svårighet. Man skulle inte ha kunnat få loss all rost hur mycket olja man än använde. Och till och med hennes försök att använda kraften hade varit lönlösa. Visserligen var hennes förmåga att leda jord större än Pevaras, men det sa inte mycket. Shira steg in och blinkade förvånat. I det annars tomma rummet satt Pevara bakom ett slitet men robust bord omgivet av tre små bänkar. Att få ner möblerna utan att någon såg det hade varit svårt, särskilt när det inte gick att lita på tjänarna. Att städa ut dammet hade varit betydligt enklare, om än inte särskilt roligt. Och att släta ut dammet i korridoren utanför, vilket var tvunget efter varje besök, hade varit en ren pina. Jag hade just börjat tröttna på att sitta här i mörkret, morrade Pevara. Saidars glöd sken runt henne när hon lyfte upp en lykta som stått under bordet och tände den med kraften. Den gav så mycket ljus som det före detta förrådsrummets grova väggar förtjänade. Den röda företrädaren var lite fyllig och vanligtvis riktigt söt. Men nu såg hon ut som en björn med tandvärk. Vi vill ställa några frågor till dig, Sarah. Sedan, medan Sini stängde dörren, skärmade hon av kvinnan. Seras ansikte såg fortfarande lika lugnt ut i dunklet, men det hördes hur hon svalde. Om vad, företrädare? Kvinnans röst darrade en liten aning, fast det kunde förstås bero på stämningen i tornet. Svarta Aya, svarade Pevara korthugget. Vi vill veta om du är en mörkvän. Häpnad och förfärad vrede fick Seras lugn att spricka. De flesta skulle ha godtagit det som ett nekande svar, även om hon inte fräst. Jag behöver inte lyssna på sånt från dig. Ni röda har skapat falska drakar i åratal. Frågar ni mig så behöver man inte gå längre än till röda Ayas avdelning för att hitta svarta systrar. Pevara blev röd av ursinne. Hon hade en stark lojalitet till sin Aya, vilket var självklart. Men framförallt hade hela hennes familj blivit dödad av mörkvänner. Shini bestämde sig för att ingripa innan Pevara tillgrep våld. De hade inga bevis, inte ännu. Sätt dig, Sarah, sa hon med så mycket värme hon kunde uppbåda i rösten. Sätt dig ner, syster. Sarah vände sig mot dörren som om hon tänkte bryta mot en order ifrån en företrädare och en från hennes egen Aya. Men sjönk slutligen ner på en av bänkarna. Hon satte sig stelt längst ut på kanten. Sini hade knappt hunnit slå sig ner så att Shira hamnade mellan dem förrän Pevara tog fram den benvita edstaven och la den på den medfarna bordsskivan. Sini suckade. Visserligen var de företrädare i salen och hade all rätt att använda vilken Tear and Grill de än önskade. Men det var hon som hade knykten. Hon kunde inte tänka på det som något annat än att knycka, i och med att hon inte hade iakttagit någon av de gängse procedurerna. Och hela tiden hade hon någonstans i bakhuvudet varit övertygad om att hon skulle finna den länge sedan döda Seray Bagan stående bakom sig när hon vände sig om, redo att ta henne i örat och släpa iväg henne till novisernas föreståndarinnas ämbetsrum. Känslan var irrationell, men för den skull inte mindre påtaglig. Vi vill vara säkra på att du talar sanning, sa Pevara. Hon lät fortfarande som en arg björn. Därför ska du avlägga en ed med den här i handen, och sen frågar jag igen. Jag ska inte behöva underkasta mig något sånt här, sa Shira med en anklagande blick på Sini. Men jag ska avlägga alla de tre ederna en gång till, om det är vad som behövs för att ni ska bli nöjda. Och sen kräver jag en ursäkt från er båda. Hon lät knappast som en kvinna som blivit avskuren från urkällan och fått en sådan fråga. Med en nästan föraktfull min sträckte hon ut handen mot den smala, fotslånga staven. Den glänste i lyktans svaga sken. Du ska svära att lyda oss båda fullständigt, sa Pevara. Varvid kvinnan blixtsnabbt ryckte undan handen igen. Pevara fortsatte utan att vänta och sköt till och med staven mot Shira med två fingrar. På så vis kan vi veta att du svarar sanningsenligt. Och om du svarar fel kan vi veta att du lydigt kommer att hjälpa oss att leta rätt på dina svarta systrar. Om du ger rätt svar kan staven användas för att befria dig från din ed. För att befria, utbrast Shira. Jag har aldrig hört talas om att någon skulle ha blivit löst från en ed med edstaven. Det är därför vi har vidtagit alla dessa försiktighetsåtgärder, sa Sini. Logiskt sett måste en svart syster kunna ljuga, vilket betyder att hon måste ha blivit befriad från åtminstone den eden och förmodligen alla tre. Pevara och jag har provat och kom fram till att det fungerar i stort sett likadant som när man avlägger en ed. Hon sa däremot ingenting om hur smärtsamt det hade varit. Så smärtsamt att de båda två hade gråtit efteråt. Inte heller nämnde hon att Shira inte skulle bli befriad från sin ed oavsett vad hon svarade. Inte förrän sökandet efter svarta Aya var avslutat. Till att börja med kunde hon inte få springa runt och beklaga sig över detta förhör, vilket hon säkerligen skulle, och det med all rätt om hon inte var en svart syster. Om. Ljus. Shini önskade att de hade hittat en syster från någon annan Aya som passade in på de givna förutsättningarna. En grön eller gul skulle ha dukt alldeles utmärkt. De brukade även i de bästa tider alltid vara så övermodiga. Och nu? Nej, hon skulle inte falla offer för den sjukdom som spritt sig genom tornet. Likväl kunde hon inte hjälpa att en rad namn blixtrade förbi i hennes huvud. Ett dussin gröna systrar och dubbelt så många gula som alla skulle må bra av att halka ner ett pinsteg eller två. Fnysa åt en företrädare. Befriade ni er från en av ederna? Sierra lät häpen, förfärad, besvärad, allt på samma gång. Allt sammans fullständigt rimliga reaktioner. Och avlade den igen, muttrade Pevara otåligt. Hon plockade åt sig den tunna staven och ledde en liten ström av ande in i ena änden samtidigt som hon bibehöll Sierras skärm. I ljusets namn svär jag att inte uttala ett osant ord. I ljusets namn svär jag att inte skapa något vapen för att någon ska kunna döda någon annan. I ljusets namn svär jag att inte använda kraften som vapen, utom mot skuggans yngel, eller om det är nödvändigt för att försvara mitt liv, min väktares liv eller en annan systers liv. Hon grimaserade inte över biten om väktare, vilket ofta röda systrar gjorde när de avlade eden. Jag är ingen mörkvän. Därmed hoppas jag att du ska vara nöjd. Hon visade Sierra sina tänder, men det var svårt att säga om det var ett leende eller en grimas. Sen var det Sinis tur att avlägga ederna på nytt. Varje gång kändes ett svagt tryck uppifrån gässan och ner till fotsulorna. Sanningen att säga var det svårt att känna trycket alls, eftersom det fortfarande spände i huden efter att ha avsagt sig eden mot att ljuga. Ett tag hade det gett henne en märkligt upprymd känsla att säga sådant som att Pevara hade skägg eller att Ter Vallons gator var klädda med ost. Till och med Pevara hade fnissat, men det hade knappast varit värt det obehag hon kände nu. Egentligen hade hon inte ansett att det var nödvändigt att pröva att det fungerade som de trodde. Logiken sa att det måste vara så. Att säga att hon inte tillhörde svarta Aya fick hennes tunga att krulla sig. Det var en vidrig sak till och med att förneka. Men sen räckte hon Sierra edstaven med en bestämd nick. Den slanka kvinnan skruvade på sig där hon satt medan hon vred den släta vita staven mellan händerna och svalde krampartat. Det svaga lyktskenet fick henne att se illamående ut. Hon flackade storökt med blicken mellan dem. Men sen tog hon ett fast grepp om staven och nickade. Säg precis som jag sa, morrade Pevara och ledde in ande i staven igen. Annars får du sitta där och svära tills det blir rätt. Jag svär att lyda er båda fullständigt, sa Sierra med spänd röst och rös när edstaven grep henne. Första gången var alltid hårdast. Fråga mig nu om svarta Aya, krävde hon. Hon höll edstaven med skakande händer. Fråga mig om svarta Aya. Av intensiteten i hennes röst förstod Sin i svaret redan innan Pevara släppte flödet av ande. Ställde frågan och krävde fullständig sanningsenlighet. Nej, praktiskt taget kört Sierra. Nej, jag tillhör inte svarta Aya. Ta nu denna ed ifrån mig. Befria mig. Sini sjönk modfälld ihop med armbågarna mot bordet. Hon hade verkligen inte velat att Sierra skulle svara ja. Men hon hade varit säker på att de hade kommit på kvinnan med en lögn. En enda lögn som de hade hittat under ett sökande som pågått i veckor. Hur många veckors sökande låg framför dem? Och hur länge skulle hon behöva titta sig över axeln hela tiden från det att hon vaknade tills hon somnade, när hon nu lyckades sova? Pevara stötte anklagande med pekfingret mot Sierra. Du sa till folk att du kom norrifrån. Sierras ögon blev stora igen. Det gjorde jag också, sa hon sakta. Jag red längs Arinrins strand till Ualdi. Befria mig nu från Eden. Hon slickade sig om läpparna. Sini tittade på henne med rynkade ögonbryn. Man hittade frön till guldtörne och en röd kardborre på din sadelfilt, Sera. Guldtörne och röda kardborrar börjar växa först ett hundratal mil söder om Tarvalon. Sera for upp på fötter och Pervara sa, sitt ner. Det lät som en pisksnärt. Kvinnan satte sig på bänken med en ljudlig smäll men blinkade inte ens. Hon darrade. Nej, hon skakade. Hon bet samman käkarna hårt, annars skulle tänderna ha skallrat. Det var Sini säker på. Ljus, frågan om norr eller söder skrämde henne mer än anklagelsen för att vara mörkvän. Varifrån började du, sa Sini sakta. Och varför? Hon tänkte fråga varför kvinnan hade tagit en omväg, vilket hon uppenbarligen hade, bara för att dölja varifrån hon kommit. Men han inte längre förrän svaren började forsa ur Seras mun. Från Sally där, pep hon. Det fanns inget annat ord för hur hon lät. Hon vred sig på bänken, fortfarande med edstaven i handen. Tårar rann från hennes ögon, ögon stora som tefat, och fixerade vid Pervara. Orden vällde ur henne trots att hennes tänder verkligen skallrade nu. Jag kom hit för att se till att alla systrar får veta vad de röda gjorde med Loghain. Så att de avsätter Elaida och tornet kan bli helt igen. Hon uppgav ett tjut och grät med öppen mun medan hon stirrade på den röda företrädaren. Ser man på, sa Pervara. Sen en gång till, bistrare. Ser man på. Hennes min var fullständigt samlad och behärskad. Men det som glimmade i hennes mörka ögon var inte alls den odygdiga blick som Sini mindes från deras tid som noviser och antagna. Så det är du som är källan till detta rykte. Du ska ställa dig inför salen och avslöja det som den lögn det är. Erkänn att det är en lögn, flicka. Om Seras ögon varit stora förut så hotade de att lämna sina hålor nu. Staven föll från hennes händer och rullade över bordsskivan och hon förde händerna till sin hals. Ett kvävt ljud kom från hennes gapande mun. Pervara stirrade förskräckt på henne. Men plötsligt förstod Sini vad som stod på. Ljuset vare nådigt, andades hon. Du behöver inte ljuga, Sera. Sera sparkade med benen under bordet som om hon försökte ställa sig upp men inte kunde få fötterna att lyda. Säg det till henne, Pervara. Hon tror att det är sant. Du har befallt henne att säga sanningen och att ljuga. Titta inte så där på mig. Hon tror det. Seras läppar började tona i blått. Hennes ögonlock fladdrade. Sini samlade sitt lugn med båda händerna. Pervara, eftersom du gav orden är det uppenbarligen du som måste befria henne. Annars kommer hon att sitta här och kvävas till döds. Hon är en rebell. Pervara muttrade ordet med en röst som var bredd full av förakt och hån. Sen suckade hon. Men hon har inte blivit ställd inför rätta ännu. Du behöver inte ljuga, flicka. Sera föll framlänges och låg med kinden mot bordsskivan medan hon flämtade efter luft mellan snyftningarna. Sini skakade förundrat på huvudet. De hade inte tänkt på möjligheten med eder som stred mot varandra. Tänk om svarta Aja inte bara avlägsnade eden mot att ljuga, utan dessutom ersatte den med en egen. Tänk om de ersatte alla tre med egna eder. Om hon och Pervara hittade någon svart syster skulle de få gå mycket varsamt fram. Annars skulle hon kanske falla död ner innan de ens visste vilka eder som gick emot varandra. Kanske skulle de först få avsäga sig alla eder. Försiktigare än så kunde man inte vara utan att veta var de svarta systrarna svor, för att sen avlägga de tre på nytt. Ljus, smärtan av att befrias från allt på en gång skulle inte vara mycket bättre än tortyr. Kanske inte bättre alls. Men en mörkvän förtjänade för all del både det och mer därtill, om de nu någonsin hittade någon. Pevara glodde på den flämtande kvinnan utan minsta antydan till medömkan. När hon står inför rätta för uppror tänker jag sitta med i juryn. När hon gör det, Pevara, sa Sini tankfullt. Det vore synd att låta bli att ta någon som vi vet inte är mörkvän till hjälp. Och eftersom hon nu är rebell behöver vi inte vara överdrivet håpiga med att utnyttja henne. De hade haft åtskilliga diskussioner utan att komma till någon definitiv slutsats angående det andra skälet till att låta eden fortsätta vara i kraft. En syster som svurit att lyda kunde tvingas. Sini vred besvärat på sig vid tanken. Det var allt för lätt att komma och tänka på den motbjudande, förbjudna tvångskraften. Hon kunde förmås att delta i jakten så länge man inte hade någonting emot att hon därmed blev tvungen att acceptera farorna, antingen hon ville eller ej. Jag kan inte tro att de bara skulle skicka en, fortsatte hon. Sierra, hur många är ni som har kommit hit för att sprida den här berättelsen? 10, mumlade kvinnan mot bordet och rätade sig sedan med ett ryck. Hon blängde på dem med trotsig blick. Jag tänker inte förråda mina systrar. Jag tänker inte... Sen avbröt hon sig tvärt med bittert krökta läppar när hon insåg att det var vad hon just hade gjort. Namn, skällde Pevara. Ge mig deras namn, annars flår jag dig här och nu. Namnen strömmade fram mellan Sierras ovilliga läppar, säkerligen mer på grund av befallningen än hotet. När Sini såg Pervaras bistra uppsyn blev hon emellertid övertygad om att den röda systern inte behövde mycket anledning för att prygla Sierra, som om hon varit en novis som ertappats med stöld. Märkligt nog kände hon inte själv samma fientlighet, motvilja förvisso, men helt klart inte lika stark. Kvinnan var en rebell som varit delaktig i att splittra vita tornet när alla systrar måste godta vad som helst för att hålla tornet enat. Och likväl, det var mycket underligt. Håller du med mig, Pevara, sa hon när uppräkningen var slut. Den envisa kvinnan gav henne bara en hård nick. Då sa Sierra, i eftermiddag ska du ta med dig Bernay till mina rum. Tydligen var det 2 kvinnor från varje aja, utom blå och röda. Men det verkade bäst att börja med den andra vita. Du ska bara säga att jag vill prata med henne i ett konfidentiellt ärende. Du ska inte förvarna henne på något sätt, vare sig genom att säga eller göra något, eller underlåta att göra det. Sen ska du stå tyst och låta mig och Pevara göra vad som måste göras. Vi har just rekryterat dig till ett värdigare mål än ert missriktade uppror, Sierra. Naturligtvis var det missriktat, hur maktgalen Elida än hade blivit. Du ska hjälpa oss att jaga svarta Aja. För varje åläggande nickade Sierra ofrivilligt med plågad min. Men då Sini nämnde svarta Aja flämtade hon till. Ljus, hon måste ha blivit fullständigt förvirrad av den senaste stundens händelser om hon inte hade begripit det förrän nu. Och du ska sluta upp med att sprida dina historier, sköt Pevara in med sträng röst. Från denna stund nämner du inte röda Aja och falska drakar tillsammans, förstått? Sierras ansikte fick en butter, envis min. Sierras mun sa... Jag förstår, företrädare. Hon såg ut att kunna börja gråta igen av ren uppgivenhet. Försvinn i så fall ur min åsyn, sa Pevara och släppte skölden och Sajdar på samma gång. Och samla dig, tvätta ansiktet och se till att få ordning på håret. Det sista mot kvinnans rygg. Hon hade farit upp och var redan på väg ut. Sierra var tvungen att slita händerna från håret för att kunna öppna dörren. När dörren gnisslade igen bakom henne fnös Pevara. Det skulle inte förvåna mig om hon hade gått till Bernay med en smutsig trasa i hopp om att kunna varna henne på så vis. Det tål att tänkas på, erkände Sini. Men man kan fråga sig vem vi kommer att varna om vi går och blänger på de där kvinnorna till höger och vänster. Vi kommer i varje fall att dra till oss uppmärksamhet. Sini, så som det ser ut nu skulle vi inte dra till oss någon uppmärksamhet om vi så sparkade dem tvärs över hela tornområdet. Det lät som om Pereira tyckte att det var en tilltalande idé. De är rebeller och jag tänker hålla dem så hårt att de piper om någon av dem så mycket som tänker någonting fel. Detta ledde till en ny utdragen diskussion. Sini insisterade på att det skulle räcka med att vara noga med vilka order de gav så att det inte fanns några kryphål. Pereira påpekade att de skulle låta 10 rebeller, 10, gå runt i tornet ostraffade. Sini sa att de skulle bli bestraffade så småningom och Pereira morrade att det inte var snart nog. Sini hade alltid beundrat den andra kvinnans viljestyrka, men sanningen var att det ibland handlade om ren envishet. Ett svagt knarr från gångjärnen var den enda förvarning Sini fick. Hon ryckte åt sig edstaven, la den i knät och gömde den under kjoltyget när dörren slogs upp på vid gavel. Hon och Pereira omfamnade urkällan nästan exakt samtidigt. Sharon steg lugnt in i rummet med en lykta i handen och gick sen åt sidan för att släppa in Talin, småväxta Yukiri, med ännu en lykta och pojkaktigt smärta Dusin. Lång för att vara Carhanier, som resolut stängde dörren och ställde sig med ryggen mot den som för att hindra alla som kunde vilja lämna rummet. 4 företrädare från alla de återstående Aya i tornet. De verkade inte ta någon notis om att Sini och Pereira höll sidor. Plötsligt kändes det som om det var fullt med folk i rummet. Bara irrationell inbildning, men... Överraskande att se er båda tillsammans, sa Sharon. Hennes min var visserligen stillsam, men hon lät fingrarna stryka över skaftet på kniven som hon bar i bältet. Hon hade haft sin ståla i 40 år, längre än någon annan i salen, och alla hade lärt sig att ta sig i akt för hennes humör. Vi skulle kunna säga detsamma om er, svarade Pereira torrt. Hon lät sig aldrig bekomma av Sharons humör. Eller kom du ner hit för att hjälpa Dusin att återerövra sin värdighet? En plötslig rodnad fick den gula systern att se ännu mer ut som en söt pojke trots sin eleganta hållning och avslöjade för Sini vilken företrädare det var som i olyckliga följder hade kommit för nära de rödas territorium. Fast jag hade inte trott att det skulle föra er samman. De gröna är i luven på de gula, de bruna på de grå. Eller tog du bara med dem hit för en duell i all stillsamhet, Sharon? Sini försökte frenetiskt komma på vad för skäl dessa 4 kunde ha att komma ända hit ner i berggrunden under Ter Vallon. Deras Aya, alla Aya, var sannoliken i luven på varandra. Alla 4 hade tilldelats botgöring av Elaida. Ingen företrädare kunde vara särskilt glad över strafftjänstgöring. Särskilt inte när alla visste precis varför hon skurade golv eller diskade grytor. Men det var knappast någonting som kunde binda dem samman. Vad fanns det annars? Ingen av dem var adlig. Sarins och Yukiris fäder hade varit värdshusvärdar. Talins bonde och Dusins knivsmed. Sharon hade först gått i lära hos tystnadens döttrar, den enda av det anhanget som hade fått sin sjal. Alltsammans helt intetsägande. Plötsligt var det dock någonting som slog henne. Hon blev alldeles torr i halsen. Sharon som nätt och jämt förmådde tygla sitt humör. Dusin som faktiskt hade rymt 3 gånger som novis, även om det bara var en gång hon hade kommit så långt som till en av broarna. Talin som kanske hade ådragit sig fler bestraffningar än någon annan novis i tornets historia. Yukiri som alltid var den sista av de grå som instämde i sina systrars beslut när hon ville åt ett annat håll. Den sista som instämde med salens beslut för den delen. Alla fyra ansågs på sitt sätt vara ett slags rebeller och Elida hade förutmjukat allesammans. Tänk om de började tycka att det varit ett misstag att rösta för avsättningen av Jean Sange och Elidas inträde i hennes ställe. Tänk om de på något sätt hade fått reda på hur det förhöll sig med Shira och de andra. Och om det var så, vad tänkte de göra? Shini förberedde sig mentalt för att väva Saidar. Men hon hade inte stort hopp om att kunna fly. Pevara var jämstark med Sharin och Yukiri. Men själv var hon svagare än någon annan i rummet, bortsett från Rosin. Hon förberedde sig. Men så steg Terlin fram och slog alla hennes logiska resonemang i spillror. Yukiri såg er båda smyga runt tillsammans och vi vill veta varför. Det fanns en hetta i hennes överraskande djupa röst trots det frostiga uttryck som klädde hennes anlete. Har överhuvudarna för era aja tilldelat er någon hemlig uppgift? När folk ser på fräser Ayas överhuvuden värre åt varandra än någon annan. Men tydligen har de smugit sig undan för att hålla enskilda samtal. Vad det än är som de planerar så har salen rätt att få veta det. Åh, ge dig, Talin. Yukiris röst kom alltid som en ännu större överraskning än Talins. Kvinnan såg ut som en drottning i miniatyr, klädd i mörkt, silverskimrande siden med elfenbensvita spetsar, men hon lät som en stadig bonmora. Hon påstod att kontrasten hjälpte henne vid förhandlingsbordet. Hon log åt Shini och Pevara, likt en monark som inte var helt säker på hur nådig hon skulle vara. Jag såg er båda tassa runt som vässlor vid hönshuset, sa hon, men jag höll tyst om det. För allt jag vet delar ni kanske kudde om nätterna. Och vem har någonting med det att göra förutom ni själva? Ja, jag hör tyst tills Talin här började gasta om folk som smugits undan i olika skrymslen. Jag har sett en del smygande själv och misstänker att en del av dem jag sett kanske är ledare för sina aja dessutom så. Ibland blir det ett dussin om man lägger ihop sex och sex. Ibland blir det bara en enda röra. Berätta nu om ni kan. Salen har faktiskt rätt att veta. Vi går inte förrän ni berättar, förkunnade Talin med en större hetta än tidigare. Pevara fnös och la armarna i kors. Om överhuvudet för min Aya sa någonting till mig kan jag inte begripa varför jag skulle berätta det för er. Händelsevis råkade vara så att vad jag och Shini inte har någonting att göra med vare sig röda eller vita Ayas överhuvuden. Gå nu och snoka någon annanstans. Men hon släppte inte Saidar, inte Shini heller. Helt förbannat meningslöst, och det visste jag förbannat väl, muttrade Dorsin borta vid dörren. Varför i alla fördömda troll ochers namn lät jag er lura in mig i det här? Det är lika så gott att ingen annan vet om det. Annars skulle vi stå inför hela förbannade tornet med fårlort i ansiktet. Ibland pratade hon som en pojke också. En pojke som borde tvätta munnen med tvål. Shini skulle ha rest sig upp för att gå om hon inte varit rädd att knäna skulle svika henne. Pevara ställde sig däremot och höjde ett otåligt ögonbryn mot kvinnorna som stod mellan henne och dörren. Sharin fingrade på kniven och betraktade dem med undrande blick utan att vika en tum. En gåta, mumlade hon. Plötsligt gled hon fram och stack ner den fria handen i knät på Shini så snabbt att Shini flämtade till. Hon försökte hålla edstaven dold, men det resulterade bara i att Sharin höll staven i midjehöjd med ena handen medan hon själv höll om andra änden och en näve kjoltyg. Jag tycker om gåtor, sa Sharin. Shini släppte staven och ordnade klänningen. Det verkade inte finnas någonting annat att göra. Edstavens uppdykande ledde till ett plötsligt babbel när alla pratade på samma gång. Blod och eld, morrade Dorsin. Sitter ni här nere och korar nya systrar? Åh, låt dem behålla den, Sharin, skrattade Yukiri samtidigt. Vad det än är de håller på med så är det deras egen angelägenhet. Ovanpå detta gläfste Tallin. Varför smyger de annars omkring tillsammans? Om det inte har med överhuvudena att göra. Sharon viftade med handen och efter en liten stund blev det faktiskt tyst. Alla de närvarande var företrädare, men i salen hade hon rätten att tala först. Och hennes 40 år som företrädare var inte helt betydelselösa. Jag tror att den här är gåtans nyckel, sa hon och strök tummen längs staven. Varför har de den? Det är frågan. Plötsligt omgavs även hon av Sairas sken och ledde in Andi i staven. I ljusets namn svär jag att inte uttala ett osant ord. Jag är inte någon mörkvän. I tystnaden som följde skulle en nysning från en mus ha låtit som en åskknall. Har jag rätt? Frågade Sharon samtidigt som hon släppte kraften. Hon höll fram staven mot Sini. För tredje gången upprepade Sini eden mot att ljuga och för andra gången intygade hon att hon inte tillhörde svarta Aja. Pevera gjorde sammalunda med iskall värdighet och en blick vass som en örns. Det här är löjligt, sa Tallin. Det finns inget svarta Aja. Yukiri tog staven från Pevera och ledde kraften. I ljusets namn svär jag att inte uttala ett osant ord. Jag tillhör inte svarta Aja. Saidas ljus slocknade runt henne och hon räckte staven till Dosin. Tallin gjorde en min full av avsmak. Flytta på dig, Dosin. Jag tänker i varje fall inte tolerera denna motbjudande antydan. I ljusets namn svär jag att inte uttala ett osant ord, sa Dosin med någonting vördnadsfullt i rösten och kraftens glöd kring sig som en gloria. Jag tillhör inte svarta Aja. När det var allvar var hennes språk så vårdat som någon novisföreståndarinna skulle ha kunnat önska. Hon sträckte fram staven mot Tallin. Den gyllenblonda kvinnan ryggade undan som om den varit en giftorm. Till och med att begära någonting sånt här är förtal, värre. Någonting vilt hade vaknat i hennes blick. Det kanske var en irrationell tanke, men det var vad Sini såg. Ur vägen nu, krävde Tallin med en företrädares hela myndighet i rösten. Jag går nu. Jag tror inte det, sa Pevera tyst. Yukiri nickade instämmande. Sarin strök inte över knivskaftet. Hon grep om det så att knogarna vitnade. Tovain Gashal red på en häst som pulsade fram genom det djupa snötäcke som tycktes täcka hela Andor och förbannade den dag hon fötts. Hon var kort och lite fyllig med mjukt koppartonat skinn och långt glansigt mörkt hår. Under årens lopp var det många som hade tyckt att hon var söt, men ingen hade kallat henne vacker. Nu skulle sannoliken ingen göra det. Den en gång öppna, direkta blicken i hennes mörka ögon tycktes numera vilja borra sig rakt igenom allt hon tittade på. Och det var ändå när hon inte var arg. Idag var hon arg. När Tovin var arg la björnar och vargar benen på ryggen. Fyra andra röda systrar red, pulsade bakom henne. Och efter dem kom 20 män ur torngardet i mörka rockar och mantlar. Ingen av männen tyckte om att deras rustningar var undanstuvade på packhästarna. Och de iakttog vaksamt skogen som kantade vägen på båda sidor. Som om de väntade sig ett bakhåll när som helst. Hur de trodde att de skulle kunna korsa 300 mil av Andor med Tarvalons låga skinande på rockar och mantlar utan att väcka uppmärksamhet var mer än Tovin kunde begripa. Nu var färden emellertid nästan över. Det skulle dröja en dag till, kanske två nu när snön på vägarna räckte hästarna till knäna. Sen skulle hon förenas med 9 andra likadana sällskap. Dessvärre var inte alla systrarna i dem röda, men det bekymrade henne inte särskilt mycket. Tovin Gashal, en gång företrädare för de röda, skulle gå till historien som kvinnan som förintade detta svarta torn. Hon var övertygad om att Elida trodde att hon var tacksam för en sån möjlighet. Tacksam för att bli hemkallad från landsflykt och vanära och till och med erbjudas tillfälle att sona sina försyndelser. Hon gjorde en arg grimas och om en varg blickat in i hennes huvas djupa dunkel i denna stund skulle den nog ha darrat. Det som hade skett för 20 år sedan hade varit nödvändigt. Och ljuset brände alla som muttrade att svarta Aja måste ha varit inblandade. Det hade varit nödvändigt och det hade varit rätt. Men Tovin Gashal hade fått lämna sin stol i salen och tvingats att tjuta om nåd under riset inför de församlade systrarna. Till och med antagna och noviser som härigenom fick bevis för att också salens företrädare lydde under lagen, även om ingen talade om för dem vilken lag det gällde. Och sen hade hon blivit ivägskickad till Svarta bergen för att under de gångna 20 åren arbeta på en gård som förstods av husmor Jara Duwil. En kvinna som ansåg att en HD som försatts i landsflykt och avtjänade ett straff inte på något sätt skilde sig från de andra som arbetade i solen och i snön. Tovin gned fingrarna som höll om tyglarna. Hon kunde fortfarande känna valkarna. Husmor Duwil. Inte ens nu kunde hon tänka på kvinnan utan den titel hon alltid krävde. Husmor Duwil trodde på hårt arbete och en disciplin lika hård som något av det en novis ställdes inför i Vita tornet. Hon hade inget förbarmande med någon som försökte smita undan det slitsamma arbetet som hon själv delade. Och än mindre med en kvinna som smög iväg för att trösta sig med någon rar pojke. Sådant hade Tovins liv varit de senaste 20 åren. Och Elida hade slunkit genom sollet utan att bli uppfångad. Dansat på rosenblad hela vägen till den Ämelin-tron som Tovin en gång hade drömt om för egen del. Nej, hon var inte tacksam, men hon hade lärt sig att bida sin tid. Plötsligt kom en lång ryttare i mörk rock och axellångt mörkt hår framstormande ur skogen framför henne så att snön yrde om hovarna. Det tjänar ingenting till att kämpa emot, sa han med fast stämma i det att han höjde sin behandskade hand. Ge er utan motstånd så ska ingen komma till skada. Det var varken hans utseende eller hans ord som fick Tovin att tvärt hålla in och låta de andra systrarna samlas bredvid henne. Ta honom, sa hon lugnt. Det är bäst att ni länkar ihop er. Han har skärmat av mig. Tydligen hade alltså en av dessa ashamaner kommit till henne. Så praktiskt. Plötsligt märkte hon att ingenting hände och tog blicken från mannen för att titta strängt på Jeanry. Kvinnans bleka, kantiga ansikte var alldeles blodlöst. Tovin, sa hon ostadigt, jag är också avskärmad. Jag också, andades Lemay klentroget, och de andra stämde in med växande desperation. Alla var avskärmade. Fler män i svarta rockar kom långsamt utridande ur skogen från alla håll. När Tovin kom upp i 15 slutade hon räkna. Soldaterna muttrade ilsket i väntan på en order från systrarna. De visste ingenting mer än att ett band stråtrövare hade legat i bakhåll för dem. Tovin smällde irriterat med tungan. Självklart kunde inte alla dessa män leda kraften, men uppenbarligen hade varenda ashaman som ägde den förmågan kommit efter henne. Hon fick inte panik. Till skillnad från en del av de andra systrarna i sällskapet var det inte första gången hon stötte på en man som kunde leda kraften. Den långa mannen började rida mot henne med ett leende, tydligen i tron att de hade lytt hans befängda befallning. När jag ger order, sa hon tyst, bryter vi upp åt varsitt håll. Så snart ni är tillräckligt långt bort för att mannen ska släppa skölden. Män trodde alltid att de måste se sina vävar för att kunna hålla kvar dem, vilket innebar att de faktiskt måste det. Bänder ni om och undsätter soldaterna. Gör er redo. Hon höjde rösten till ett rop. Till attack, gardesmän! Med ett vrål störtade gardesmännen framåt med svärden i högsta hugg, säkert i avsikt att omringa och beskydda systrarna. Trovin svängde runt åt höger med Sparv, sin häst, körde hälarna i stoets sidor och böjde sig djupt ner över dess hals. Hon pilade ut mellan häpna gardesmän, sedan mellan två mycket unga män i svarta rockar som gapade överraskat efter henne. Sen var hon inne bland träden, manade på hästen ännu mer så att snön sprutade vilt om hovarna, utan att bry sig om risken för att hästen skulle bryta benen. Hon tyckte om djuret, men idag skulle mer än bara en häst dö. Bakom henne hördes rop och en röst som dånade genom allt oväsendet. Den långa mannens röst. Ta dem levande, på draken återföds befallning. Den som skadade Neishede får svara inför mig. På draken återföds befallning. För första gången kände Turin hur en istapp av fruktan grävde sig in i henne. Draken återfödd. Hon piskade Sparvs hals med tyglarna. Skölden var fortfarande kvar. Nu måste det ändå vara tillräckligt många träd bakom henne för att skymma henne för de fördömda männen. Åh, ljus, draken återfödd. Med ett stön kände hon hur någonting träffade henne i mellangärdet. En trädgren där det inte fanns någon trädgren och slet henne ur sadeln. Hon hängde där och såg Sparv försvinna i så mycket till galopp som snön tillät. Hon hängde där mitt i luften med armarna fast längs sidorna och fötterna dinglande en halv famn över marken. Hon svalde hårt. Det måste vara den manliga halvan av kraften som höll fast henne där. Hon hade aldrig blivit vidrörd av Shaidin förut. Hon kunde känna ett brett bälte av ingenting tätt omkring midjan. Hon tyckte att hon kunde känna den svartes smitta. Hon darrade och fick kämpa för att inte skrika. Den reslige mannen höll in framför henne. Hon svävade ner så att hon kom att sitta på sidan framför hans sadel. Han verkade emellertid inte överdrivet intresserad av den Eishede som han hade tillfångatagit. Hardlin, ropade han. Norley. Kajima, någon av era unga lymlar kommer hit med en gång. Han var mycket reslig, med axlar ett yxskaft breda. Det var så husmor Dowil skulle ha uttryckt saken. Knappt medelålders och stilig på ett kärvt, bistert sätt. Inte alls som de söta pojkar som Towin brukade vara förtjust i, ivriga, tacksamma och lättkontrollerade. Kragen på hans svarta yllerock pryddes på ena sidan av ett silversvärd, på andra av en sällsam varelse i guld och röd emalj. Han var en man som kunde leda kraften, och han hade henne som fånge, avskärmad. Skriket som bröt fram ur hennes hals överrumplade till och med henne själv. Hon skulle ha hållit det tillbaka om hon kunnat, men strax bakom det var det ett nytt som tryckte på, ännu gällare. Sen ett som var högre än då, och ett till och ett till. Vilt sparkande kastade hon sig från sida till sida. Det var lönlöst att kämpa mot kraften, det visste hon. Men bara i ett litet skrymsle av sin själ. Resten av henne tjöt för full hals. Tjöt en ordlös bön om frälsning från skuggan. Vilt skrikande slingrade hon sig som ett galet djur. Hon var vakt medveten om hur hästen hoppade och dansade när hon dunkade mot dess manke med hälarna. Vakt hörde hon hur mannen pratade. Stilla, din klumpiga kolsäck. Lugna ner er, syster. Jag tänker inte. Stilla, din spattbrutna mula. Ljus, jag ber om ursäkt, syster. Men det är så här vi får lära oss att göra. Och sen kysste han henne. Hon hann nätt och jämt inse att hans läppar rörde vid hennes. Sen såg hon inget mer och genomfors av en våg av värme. Mer än bara värme. Hon var som smält honung inombords. Sjudande honung som strax skulle börja koka. Hon var en harpsträng som vibrerade snabbare och snabbare. Vibrerade tills den blev osynlig och sen snabbare ändå. Hon var en tunn, skälvande kristallvas på gränsen till att splittras. Harpsträngen brast. Vasen sprack. Ah! Först förstod hon inte att ljudet hade kommit från hennes egen gapande mun. Ett ögonblick kunde hon inte tänka några sammanhängande tankar alls. Flämtande stirrade hon upp i det manliga ansiktet ovanför sig, undrade vem det tillhörde. Jo, den långa mannen. Mannen som kunde. Jag skulle gärna ha klarat mig utan den extra biten, suckade han medan han klappade hästen på halsen. Djuret frustade, men det hoppade inte längre omkring. Men jag antar att den är nödvändig. Du lär ändå inte vara gift med någon. Lugn nu, försök inte fly. Angrip ingen i svart rock och vidrör inte urkällan utan min tillåtelse. Vad heter du? Utan hans tillstånd. Vilken fräckhet. Towin Gashal, sa hon och blinkade. Varför i hela friden hade hon svarat honom? Där är du ju, sa en annan svartklädd man som kom ridande genom den djupa snön. Det här skulle vara mycket mer i hennes smak. I varje fall om han inte kunde leda kraften. Hon betvivlade att denne rödkindade yngling rakade sig mer än 2 gånger i veckan. Ljus, Logan, utbrast den söte pojken. Har du tagit en till? Det kommer inte hell att bli glad åt. Jag tror inte att han tycker om att vi tar några alls. Fast det kanske inte spelar någon roll så nära som ni båda står varandra. Nära, Vinchova, sa Logan syrligt. Om vår mhäl fick råda skulle jag luka rovor tillsammans med de nya pojkarna. Eller ligga begravd i åken, tillade han så lågt att hon inte trodde att det var menat att höras. Oavsett hur mycket han hörde skrattade den söte pojken klentroget. Towain hörde det knappt. Hon stirrade upp på mannen som tonade upp sig över henne. Logan, den falske draken. Men han var död. Död och stillad. Och satt här och höll henne nonchalant framför sig i sadeln. Varför skrek hon inte? Varför slog hon honom inte? Hon var så nära att till och med slidkniven skulle duga. Och likväl hade hon ingen som helst önskan att sträcka sig efter dess elfenbensskaft. Hon kunde göra det, insåg hon. Bandet som hållit henne om midjan var borta. Hon kunde åtminstone glida ner från hästen och försöka. Men inte heller det ville hon. Vad har du gjort med mig, frågade hon. Lugnt och uppfordrande. Sitt lugn hade hon åtminstone lyckats bibehålla. Logan vände hästen för att rida tillbaka till vägen. Han berättade för henne vad han hade gjort och hon la huvudet mot hans bröst utan att bry sig om vem han var och grät. Det här skulle Elida få betala för, det svor hon. Om Logan någonsin lät henne utkräva den betalningen, det vill säga. Den sista tanken var alldeles särskilt bitter.